Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Whoa.
Hur länge brukar du köra? Hur länge brukar du köra?
Kvart.
Ah, okej, okay. Toppen. Det är lagom.
Vad sa du?
Ja, det är lagom.
Vad sa du?
Det är lagom.
Välkommen till Nattluft med mig, Gabriella Lahti, och dagens gäst
Hans-Göran Aro, men jag kallas för Hasse
Aro.
Var sitter vi just nu?
Nu sitter vi i TV4-huset i Stockholm, Degerlundsvägen, i deras personalmatsal.
Varför är vi här så tidigt på morgonen?
Därför jag har sänt den här morgonen. Jag har en krimkvart varje onsdag mellan 7:45 och 8:00.
Vad händer under den här krimkvarten?
Det är som, vad kan jag säga, fråga doktorn, fast det är krim. Jag väljer ett fall, ett case som jag tycker är intressant av någon anledning, aktuellt eller för att det jag bara tycker är intressant, och så berättar jag om det.
Vad pratade ni om i morse?
Knutby-mordet, eller Knutby-skjutningarna, Knutby-dramat kanske man ska säga. Det är ju otroligt intressant.
Hur mycket kan du om brott och straff?
Alltså jag kan mer om brott än om straff, om man säger så.
I've never killed anyone who didn't partially deserve it.
Straff är ju mera juridik, och det är ju inte riktigt min... Man kan vara intresserad av brott av två skäl. Eller av flera skäl kanske, men två huvudskäl. Det ena är att man är juridiskt intresserad och tittar på de juridiska aspekterna. Det är inte jag så intresserad av. Det andra som jag tycker är intressant, det är moral. Jag tycker alltså, brott speglar vår moral. Och de brott som är brott och vad som anses som brott speglar samhällets moral. Och det där skiljer sig över tiden. Det som vi idag anser är brott är en återspegling av de moraliska värderingar vi har idag. Och förut till hade man andra brott, ta till exempel abort, till exempel, det var olagligt förut, idag är det lagligt. Och det beror ju på att vår moral har förändrats.
Okay, I'm going to need a paperclip, a battery, duct tape, two wires and a jar of mayonnaise.
Vad skulle du säga att du är mest känd för i Sverige?
Jag är mest känd för att jag har varit programledare Efterlyst i 23 år. Det är jag mest känd för.
Kommenterar folk fortfarande det när de träffar dig på gatan?
Ja, det gör de. Det kommer aldrig att försvinna, tror jag. Jo, kanske det kommer en ny generation, men har man hållit på så länge som i 23 år, då har man ju liksom typ tre tv-tittargenerationer har man ändå varit med om. Så att det är liksom, det blir ett många med åren.
Varför slutade du?
För att, ja, det är en bra fråga. Alla mina stora beslut i livet är känslomässiga. De går så här fort. Däremot handla och bestämma vad jag ska för mat, det kan ta timmar att bestämma. Och det här var ett känslomässigt beslut. Det hände saker på min arbetsplats kombinerat med andra känslor som gjorde att jag bara bestämde, nej, jag hoppar av, jag slutar. Och det var ett ganska snabbt beslut. Sen vaknade jag upp någon vecka efteråt. Det blev ganska rörigt där under en period. En del blev besvikna och det pratades och det blev stor fest och det var, ja, det blev ganska rörigt, så att man hann liksom inte känna efter. Men sen någon vecka senare vaknade jag morgon och tänkte bara, vad skönt, det är över, jag är klar. Inte för att jag var trött på det, eller det var jag nog, visade sig i slutändan, men mera som, jag var klar, jag var färdig. Som ett äktenskap, man har varit gift i 23 år och så inser man plötsligt en dag att nej, men vi ska nog inte vara ihop längre, och så går man skilda vägar som vänner. Så var det.
Vad gjorde du innan Efterlyst?
Jag gick i journalisthögskolan. När man ser tillbaka på sitt liv så kan man se så här små punkter när livet förändrats fullständigt. En sån för mig var en lördagmorgon. När jag vaknade och hade fått ett brev, det här är så länge sedan, som delade ut brev på lördagar då, så ni förstår det här, vi pratar 1800-tal. Så då låg det ett brev från journalisthögskolan i Stockholm på hallgolvet. Och jag visste att där i låg det ett besked huruvida jag hade kommit in eller inte. Så att jag tog upp det här brevet, la det på köksbordet, kokade kaffe, fixade frukost, satte mig ner och så öppnade jag brevet. Och det var en ganska kort text, jag såg bara ett ord i den här texten som lyste, som blinkade, och där stod det antagen. Och det blev en stor förändring i mitt liv. Så journalisthögskolan och sen så gjorde jag praktik i Västerås på lokalradion, för jag ville jobba med radio. Och sen så blev jag kvar där, och sen så Radio Stockholm, och sen det här med tv var mer en slump som ramlade över mig, men som egentligen inte var planerat, som egentligen inte var någon, det låg inte i min livsplan, om jag nu hade någon.
Jag har den här visionen om att på 80-90-talet så var det så här, då ringde telefonen och så var det någon som sa, nu har det hänt en grej, och sen så sprang du ut i morgonrock och så bytte du om i en taxi och hoppade in i en helikopter och sen började det, var det så?
Ja, det är helikoptern, det fanns aldrig, jag önskar att det vore det, en helikopter. Ja, men så var det ju. Det värsta samtalet jag fick var en natt mot lördag. Jag jobbade på Radio Stockholm och mitt vick hade gått ut, så att jag skulle, och sen skulle jag åka på måndag, skulle åka till Australien. Så jag hade slutat jobba. På lördag morgon ganska tidigt så ringer min chef på Radio Stockholm, Pelle Törnberg, och säger, det har hänt något fruktansvärt. Olof Palme är mördad. Och då sa jag till Pelle, sluta. Han visste ju att jag hade haft avskedsfest. Han visste ju att jag liksom skulle åka iväg. Jag tyckte det var ganska dåligt skämt. Så jag la på luren. Jag gick och la mig igen. Men sen så kunde jag inte somna om. För det var en grej där som gnagde. Han hade sagt Olof Palme är mördad. Man sa aldrig Olof. Man sa bara Palme. Det var bara Palme, Palme, Palme. Så att jag tänkte det där. Ja. Så jag var tvungen att ringa tillbaka. Är det sant? Ja, det är sant, sa han. Och då kastade jag mig iväg typ. Duschade hissen och drog iväg.
Tror du på godhet och ondhet?
Absolut, det tror jag. Och det är en övertygelse som har vuxit de här åren. Jag tror att vi är alla goda och onda. Vi gör alla goda och onda val. När vi gör onda val, behöver inte vara stora grejer. Men ondska behöver inte vara liksom liv och död. Men alltså, vi ljuger, vi trixar och fixar. Vi är otrogna, vi skolkar och sånt där. Då gör vi ju onda val. Och vi vet när vi gör dem att det här är inte okej egentligen. Men man väljer då av olika skäl att göra det. Så det är ett medvetet val. Och så gör vi goda saker också. Och vi är alla summan av våra val, tror jag. En del människors val är så avgörande att det goda de gör uppväger inte det. Så att de är onda.
Finns det någonting som stör dig riktigt, riktigt mycket?
Det som stör mig mest av det som händer är den uppvaknande nymoralismen. Och att moralisterna plötsligt har tolkningsföreträde. Jag vet inte riktigt när det började, men det har kommit över oss. Som jag sa, så mina värderingar formades på 70-talet. Och då var det precis tvärtom. Då skulle allting ifrågasättas, särskilt moralen. Särskilt liksom den religiösa moralen, den sexuella moralen, den politiska moralen. Allt skulle ifrågasättas. Det gick väl lite väl långt kanske i vissa avseenden. Men jag tycker det var en sund grundinställning. Nu är det precis tvärtom. Nu är det moralen som styr. Nymoralismen styr. Och plötsligt ska vi alla inrätta oss efter en mall. Och det finns saker man inte får göra. Man får inte röka, inte för att det är farligt, utan för att det är de som inte röker är moraliskt överstående och de bestämmer det. Och man får inte ha vissa politiska åsikter. Jag tycker att det är liksom, och tonläget har blivit mycket hårdare. Det offentliga tonläget har blivit mycket hårdare. Och mycket, de som säger sig stå för valfrihet och alla människors lika rättigheter går väldigt ofta över gränsen själva i sin attacker mot dem som de inte tycker som dem. Och det där, jag har svårt för den här moralismen.
Twittrar du?
Nej.
Varför inte då?
Ja, när det kom så jag är inte liksom en early adapter direkt. Så när jag bestämde för att jag skulle twittra, det är ju någon som har snott mitt namn redan. Jag tänker fan inte twittra under något annat namn.
Vad gör dig riktigt lycklig?
Oj. Det är det man ska säga. De små sakerna i livet och sådär. Ja. Riktigt lycklig. Ja, men, alltså, när jag reser, när jag är långt borta. När jag går vilse i några basarer i något land som jag knappt kan stava till. Då är jag ganska lycklig.
Vad saknar du mest från Efterlyst, det här livet? Efter efterlyst.
Jag saknar möjligheten att när någonting händer gå in och slänga ut allt vi har planerat och börja om. Nu gör vi det här. Att liksom få ta del, bli en del av ett skede, det kan jag sakna.
Vad ska du göra resten av dagen?
Ja, nu har jag jobbat. Så att nu är jag klar. Så att när vi är klara här ska jag åka till Kiev.
Varför då?
Byta lite garderobsgrejer som jag har köpt.
Tack för idag.
Tack, tack.
Du har lyssnat på Nattluft med mig, Gabriella Lahti. Och dagens gäst, Hasse Aro.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.